السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. بفوتشات راتقوينهم برفيات محمد سبكرا ليك نلسر عليه الصلاة والسلام. Och vi tänker nu börja tala om liknelser relaterade till al-mu'min, mathalul mu'min, liknelsen av den troende. Och idag kommer vi bara tala om en liknelse. För mashallah, när jag förberedde dessa lektioner så kollar man ju på de lärdas förklaring. Hittar hadithen, den är sahih. Vad har de lärda sagt om denna hadith? Så när jag letade efter förklaring på dagens hadith så hittade jag en hel bok, mashallah, av Ibn Rajab al-Hanbali. Och bli inte skrämda, det är inte en stor bok, utan det är en bok på 12 sidor ungefär. Och vi ska förkorta den lilla boken där han går igenom dagens hadith. Och denna bok heter Ghayatun Naf fi Sharh Hadith Tamthil Al-Mu'min bi Khamat Zar. Ghayatun Naf, toppen av nytta i förklaringen av hadithen där den troende liknas vid ett sädesslag eller vid en sädesskälk. Och hadithen som vi kommer att gå igenom är en hadith som berättas av Bukhari och Muslim. En hadith som berättas av Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten Muhammad alayhi salatu wassalam säger: "Mathalul mu'min kamathali al-khamatu min az-zar." Liknelsen av den troende är som liknelsen av en sädesskälk. Vart vinden än blåser på den så böjer den sig. Och sen så rättar den ut sig, eller ställer sig upp efter dessa prövningar. Och liknelsen av al-fajir, syndaren eller den icke-troende eller hycklaren som vissa hadithen nämner, är som liknelsen av en gran eller en tall. Den är rak och står, yani mu'tadila, rak som ma, stel, tills det att Allah subhanahu wa ta'ala knäcker den när han vill. Och i en annan riwaya som också finns i Bukhari och i Muslim så sa profeten alaihi salam: liknelsen av den troende är som liknelsen av en sädesskälk som blåser med vinden, ibland yani till höger, ibland till vänster. Och liknelsen av hycklaren är som liknelsen av en gran som fortsätter att stå rakt tills Allah subhanahu wa ta'ala sliter upp den från jorden en gång för alla. Och hadithen har berättats med många olika alfadian i olika narreringar. Så det här är en liknelse där profeten Muhammad alayhi wasallam liknar den troende vid ett sädes eller en sädesskälk. Och det är viktigt att förstå vad vi talar om. Ni vet ju, säd, alltså korn, vete och sånt, växer ju på en skälk, en lång skälk. Och högst upp finns ett ax som bär på korn. Och alla nämner också den här liknelsen i Koranen, liknelsen av sädes kornen i slutet på surat al-Baqara. Så Allah, eller profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, liknar här den troende vid en sädesskälk. Taib. Det här är hans liknelse i denna hadith som vi kommer att, nu kommer inshallah förstå djupare snart. Och liknelsen av al-kafir, al-munafiq och al-fajir är som liknelsen av en gran eller en tall. Taib. Bi-idhinillahi ta'ala, så kommer inshallah förstå er på denna liknelse snart. Och det är viktigt, ikhwan, att förstå sig på dessa liknelser. liknelserna som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen och liknelserna som profeten Muhammad a.s. nämner i hans sunna. För Allah subhanahu wa ta'ala nämner att det här är liknelserna som vi lägger fram för folket. وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Och endast de med förstånd förstår sig på dessa liknelser. Endast de med förstånd, med kunskap förstår sig på dessa liknelser. Och därför när vissa av salaf inte förstod sig på en liknelse så började han att gråta. De började gråta. För att då tänkte han att jag är inte från al-alimun. Jag är inte från de som har kunskap. Jag är jahil. Subhanallah. Så Allah azza wa jalla har lagt fram dessa liknelser för att vi ska reflektera. Vi ska förstå oss på dem. För det finns så mycket khair i dessa liknelser. Eller hur? Så här har vi en liknelse som handlar om hur Allah subhanahu wa ta'ala prövar den troende. Den ibtila, de prövningar och motgångar som de troende går igenom i detta liv. Och liknelserna av hur Allah subhanahu wa ta'ala också prövar. Eller hur Allah låter el-kuffar vara i fred tills han tar deras liv plötsligt. Och jag tänkte då läsa från den här lilla boken, eller man kan kalla det för Risala, som brukar vara namnet på en kortare bok, av Ibn Rajab al-Hanbali. Och jag tänkte läsa lite, en utvalda stycken från den här boken, bi'idhnillahi ta'ala. Och ibland får ni ursäkta, när man översätter spontant en text man har läst 2-3 gånger, så kan det ibland vara lite hackigt. Och det är inte det lättaste som finns att översätta en bok av en stor lärman bara så där direkt, yani. Utan yani, ni får inshallah ha överseende. Men mashallah, det fanns så mycket fawaid i den här boken så att jag kunde inte låta bli. Taib. Tanken var att jag skulle gå igenom flera hadither, men mashallah, vi går igenom denna hadith idag. Det finns otroligt mycket khair i den här hadithen. Så författaren nämner, efter att ha förklarat orden i denna hadith och dess generella betydelse, att hadithen då handlar om hur Allah subhanahu wa ta'ala prövar de troende. Och han säger att texterna som nämner hur Allah subhanahu wa ta'ala förlåter synder för de troende med dessa motgångar är otroligt många. Allah subhanahu wa ta'ala förlåter de troende synder med motgångar i det här livet. Och han säger att texterna som bevisar detta är otroligt många. Och det här, ja ikhwan, är en väldigt viktig punkt som inshallah kanske är kvällens kärnbudskap. Om ni har lämnat lokalen ikväll och ni har förstått den här punkten, så alhamdulillah har ni förstått mycket khair. Att prövningar och motgångar är inte alltid någonting negativt, utan är istället någonting positivt. Och motgångar och prövningar är ett tecken på att Allah älskar dig. Är någonting som kommer att sudda bort dina synder. Någonting som kommer att ge dig belöning. Och någonting som kommer att höja dina nivåer i nästa liv. Bi'idhnillahi ta'ala. Vad är beviset på allt detta? Jo, författaren nämner flera hadither. Och vi nämner några av dessa hadither. Den första hadithen han nämner är hadithen som finns i Bukhari och i Muslim. Som berättas från Aisha radiyallahu anha. Att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "Ma min musibatin tusibu al-muslim illa kaffara Allah biha anhu khatayahu hatta shawka yushakuha." Det finns ingen motgång som drabbar muslimen förutom att Allah med denna motgång kommer att sudda bort hans synder, till och med om han sticker sig på en tagg. Det finns ingen motgång som drabbar den troende. Ingen motgång generellt, eller hur? Som drabbar muslimer. Förutom att Allah med denna motgång kommer att sudda bort hans synder. Till och med om han sticker sig på en tagg. Choka. Ja, ni vet, en taggbuske. Du sticker dig. Kommer en liten halvdroppe blod. Allah inshallah kommer att sudda bort några av dina synder. I en liknande hadith som också finns i Bukhari och i Muslim. Som berättas från Sa'id al-Khudri och Abu Huraira radiyallahu anhu. Eller Abu Sa'id al-Khudri och Abu Huraira radiyallahu anhum. Så sa profeten alayhi salatu wassalam: "Den troende, eller finns ingen motgång som drabbar den troende. nasab wala wasab, vare sig trötthet eller sjukdom, wala hem, wala hazn, wala adha, wala gham. Och inte heller oro, sorg, motgångar eller besvär eller en tagg som sticker honom förutom att Allah med detta kommer att sudda bort någon av hans synder. Så här nämnde profeten al-Islam mer exempel på motgångar som suddar bort våra synder. Vad sa han för någonting? Han sa en nasab och al-wasab. Yani trötthet och sjukdom. Är du sjuk? Är du trött? Känner du dig utmattad? Så är det här någonting som bi-idhnillahi är en orsak till att Allah kommer att sudda bort dina synder. Wala hem wala hazn. Och inte heller sorg, oro, adha, yani motgångar, eller gam, yani problem, och inte ens en sticka. Allt det här är orsaker som gör att Allah azza wa jalla kommer att sudda bort dina synder. Subhanallah. Och den här hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Så tänk er det här. När du är sjuk, när du är trött, du är hängig, du känner dig sorgsen, deppig, nere. Det händer, eller hur? Se det också som någonting positivt. Att det här med Allahs vilja är någonting som suddar bort dina synder. Och det berättas också från Bukhari, eller i Bukhari och i Muslim, från Ibn Mas'udin radiyallahu anhu, att han sa att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: det finns ingen muslim som drabbas av en motgång, sjukdom eller någonting annat förutom att Allah kommer att sudda bort hans synder så som bladen faller från en kvist. Allah kommer få dina synder att falla så som han får bladen att falla från en kvist. Mashallah. Och det berättas i Musnad Imam Ahmed, Nasa'i och Tirmidhi från Sa'd ibn Abi Waqas, från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, att han sa att prövningar fortsätter att drabba tjänaren tills det att han går på jorden utan synder. Allah fortsätter att drabba den troende eller tjänaren med motgångar tills det att han går på jorden utan synder. Mashallah. Allah suddar bort dina synder med dessa motgångar. Tills vad? Tills du går på jorden syndfri. Nästa hadith förklarar samma sak, fast nämner en annan detalj. I denna hadith så sa profeten a.s. att prövningarna fortsätter att drabba de troende männen och kvinnorna i hans pengar, i hans barn och i hans kropp. Tills det att han möter Allah syndfri. Mashallah. Yani, de här detaljerna är viktiga. En hadith förklarar en annan hadith. Så vad händer här? Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fortsätta pröva de troende männen och kvinnorna. I deras kropp. Yani, sjukdomar och problem. I deras pengar, egendom och i deras, med deras barn. Tills det att de går på jorden utan synder. Och tills det att de möter Allah utan synder. Subhanallah. Genom Allah Azza wa Jal vill att muslimerna ska lämna den här jorden utan synder. Och vad händer om du lämnar jorden utan synder? Du har blivit förlåten för allting. Du möter Allah syndfri. Är det inte bra? Alltså, inshallah, du slipper helvetet, du slipper straff på domedagen, du får gå in i paradiset. Subhanallah. Det finns en hadith också som man kan lägga till här. Vi talade här om individen. Men profeten al-Islam har också nämnt hela umman. Då han sa i en sahih hadith att min umma är en umma marhuma. En umma som har fått Allahs rahma. Allah har yani förlåtit dem i nästa liv och han har istället gjort prövningarna för dem i det här livet. Prövningar med jordbävningar, el-fitan och el-qatl. Yani prövningar, motgångar och mord och yani problem i dunya. Det här är den här ummans motgångar. Subhanallah. Men de får Allahs rahma i detta liv och i nästa liv. Så tänker andra folk kanske fick mindre prövningar i dunya men får det svårare i nästa liv. Den här umman får mycket motgångar i dunya men får Allahs rahma i nästa liv och får gå in i paradiset. Och kanske till och med att du lämnar dunya helt syndfri. Subhanallah. Lyssna också på denna hadith. Det berättas i Tirmidhi från Jabir, från profeten alaihi salatu wassalam, att han sa: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بمقاريض من في الدنيا. I denna hadith säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att أهل العافية, folket som skonades i dunya, alltså som hade det bra i dunya, när de får se أهل البلاء på domedagen, folket som genomgick motgångar och prövningar på domedagen, så kommer de att önska att deras hud hade slitits bort med järngafflar. Subhanallah. Yani, den här hadithen kanske också kan förstås i ljuset av den andra hadithen, där profeten Muhammad a.s. sa till sahaba, när de kände svårighet i alla motgångar de fick utstå i Mekka, så sa han att det fanns folk innan er som fick genomgå prövningar. En person sågades i mitten för att han skulle lämna sin religion, alltså islam, men det fick honom inte att lämna islam. Han stod fast på sanningen och sågades på mitten. Andra människor stoppades, yani de man hämtade som järngafflar och slet av deras hud. Slet av huden in till benen. In till benen. Men det fick dem inte att lämna sin religion. Yani man torterade dem på detta sätt för att de skulle lämna islam, men det fick de inte att lämna islam. De här människorna torterades och prövades för Allahs skull. De hade det svårt i dunya, eller hur? Men subhanallah, när ahlul afia, folket som hade det bra i dunya, får se deras belöning, så skulle de önska att de också hade fått huden bortsliten med gafflar. När de får se belöningen på domedagen. Subhanallah. Så att man ska inte underskatta att tänka att de här människorna, de straffas, de har det dåligt och kallas, jag har det bättre. Eller? Allah har alam. Allah kanske har förberett någonting bättre för dem i nästa liv. Och det är just det han också nämner en annan hadith här. Hadith som berättas av Ibn Hibban från Abi Huraira radiyallahu anhu. Där så säger han att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger att en person, en man, kanske har en position hos Allah, genom en nivå i paradiset, som han inte uppnår med sina goda gärningar, så Allah kommer att fortsätta pröva honom med det han ogillar tills han når denna höga nivå. Hängde ni med? En person har en nivå hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har bestämt att den här personen ska vara i den här höga nivån i paradiset. Kanske Jannatul Firdaus. Men den här mannen når inte denna höga nivå med sina goda gärningar. Eller hur? Paradiset har nivåer, att komma upp i dessa nivåer kräver att man gör goda saker. Det är inte balash, det är inte gratis. Så den här mannen har redan en hög nivå i Jannah. Han kanske bad Allah att komma till denna höga nivå. Men han har inte kämpat med goda gärningar för att få denna goda nivå. Så Allah kommer att fortsätta pröva honom med saker han ogillar i detta liv tills han når denna höga nivå. Så tänk på detta också. Att med motgångar så höjs man upp i nivåerna i paradiset. Sen så nämner författaren lite andra hadither. Han nämner också många uttalanden från Salaf. Jag fann här, ni kan nämna några av dessa uttalanden. Det berättas från Al-Hassan. Vem är Al-Hassan? Hassan al-Basri. Om man säger Al-Hassan så brukar man mena Hassan al-Basri. När Hassan var sjuk, och för de som inte vet så var Hassan al-Basri student till Sahaba, till Abu Huraira och andra. Han var från de stora lärda från Salaf. När han var sjuk så sa han: Wallahi, det är inte någonting dåligt. Wallahi, ma hiya bishar, ayyam al-muslim. Det är inte muslimens dåliga dagar, de dagarna han är sjuk. Ayyam qurub lahu fiha ajalu. Qurriba fihi lahu fiha ajalu. Yani dagarna av sjukdom är dagar där han inser att hans tid är nära. När muslimen blir sjuk, det är dagar då han inser att hans tid är nära. Eller man blir påmind om döden. وَذُكِّرَ فِيهَا مَنَسِيَ مِنْ مَعَادِهِ. Och han blir påmind om det han glömde bort från hans återuppståndelse. När människan är sjuk blir han också mer ödmjuk och blir påmind om domedagen och nästa liv. وَكُفِرَ بِهَا خَطَيَا. Och han blir förlåten för sina synder. Och när Al-Hassan brukade gå in till en sjuk person eller en person som varit sjuk och blivit frisk, så brukade han säga till honom: Ja hada, inna Allah qad dhakaraka fadhkurhu. Du, Allah mindes dig, så minns honom. Yani Allah har prövat dig, betyder att yani Allah har gett dig någonting, så minns Allah. Och han har gjort dig frisk, så visa honom tacksamhet. Och dessa sjukdomar och motgångar är allt saker och ting som förlåter våra synder, våra gångna synder. Och de är också påminnelser till de troende. Mawa'id lil mu'minin. Så att han ska få sig en tankeställare. Och att han i framtiden ska sluta upp med de dåliga saker som han brukade göra. Ja, och det är sant. Dessa sjukdomar och motgångar kan också vara en väckarklocka för många människor. Ibland finner man folk som sa: jag började praktisera islam när jag fick cancer. Jag började praktisera islam när jag ramlade från balkongen och jag låg på sjukhus och jag höll på att dö. Det var en bilkrock och jag vet inte vad. Och jag höll på att dö av en överdos eller jag vet inte vad. Och sen, det blev en väckarklocka för mig. Jag kom tillbaka till Allah. Eller hur? Många människor behöver det här. Det räcker inte med att du säger paradiset, helvetet och Koranen och meningen med livet. Han bryr sig inte. Han fortsätter bara sin karusell. Men när han kraschar så vaknar han upp och tänker till. Och kanske ödmjukar sig och ber Allah Azza wa Jal: Allah, om du räddar mig från det här kommer jag vända mig till dig. Och han är uppriktig och han gör det. Subhanallah. Tayyib. Sen så går författaren tillbaka till förklaringen av själva hadithen. Och han säger: vet att i denna liknelsen av den troende som en sädesskälk och den icke-troende som som en gran eller ett tallträd, så finns det många nyttor. Och jag kommer att nämna några av dessa nyttor. Det som alla underlättar för mig, säger han. Taib. Första liknelsen som han nämner. Och det var vissa som kom sent här, jag vill att ni alla förstår. Det här är en liknelse där profeten Alisam liknar den troende vid en sädesskälk. Det som vete och korn växer på. Den är väldigt lång, kan bli mer än en meter lång. Och ni vet, det blåser och den svajar till höger och vänster, eller hur? Det här är liknelsen av den troende. Och liknelsen av el-kafir, el-munafiq, hycklaren, är som liknelsen av en gran eller tall med kottar på. Så han säger här att då profeten Al-Islam liknar den troende vid en sädesskälk, så ska man komma ihåg att den här skälken är svag. Den är svag i sig själv och den ses också som svag. Medans träden, så dessa granar, är väldigt starka och som högmodiga och överlägsna. De ser sig själv som överlägsna. Och träden försvagas inte av värme, kyla, eller att det regnar för mycket, eller att det blåser för mycket. Till skillnad från den här skälken. Och det här är skillnaden mellan el-mu'min och el-kafir, den troende och den icke-troende. Och skillnaden mellan folket av paradiset och folket av elden. Okej, lyssna. Det har berättats i Bukhari och i Muslim från Haritha ibn Wahb att profeten alaihi salatu wassalam sa: ska jag inte berätta för er vilka folket av paradiset är? Kullu da'ifin mutada'if. Law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ala. Nej. Ska jag inte berätta för er vilka paradisets folk är? Det är varje svag person som ses som svag. Om han skulle svära på Allah, så skulle Allah ge honom det han svär på. Ska jag inte berätta för er vilka eldens invånare är? Kullu utullin jawadun mustakbir. Varje sträng och hård person, jawad, yani varje person som är stor eller går högmodigt och är yani högmodig. Så i denna hadith så sa profeten alaihi salam och beskrev folket av paradiset. Och vad sa han för någonting? Det är varje svag person som ses som svag. Och vad sa vi om den här skälken? Den är svag i sig själv och den ses som svag. Och en viktig liknelse här, vi kommer komma till det, att allt det här handlar om kroppen. När det kommer till iman så är muslimen stark. Som vi nämnde förra veckan, liknelsen med palmträden. Det här handlar om det yttre. Så svag och ses som svag. Han är svag och ses som svag. Om han skulle svära på Allah så skulle Allah ge honom det han svär på. För han har en sån hög position hos Allah. Att om han säger Wallahi, imorgon ska det regna. Så kommer Allah göra att det regnar. För Allah vill inte att han ska svära och sen ha fel. Utan om han svär på någonting så kommer han att få det han svär på. Och vilka är eldens folk? Varje är ni hård, sträng person. Jawad kan också, nästa ord kan betyda en person kefir lahm. Yani han är väldigt fet, stor. Eller en person som går högmodigt. Och så sa han mustakbir, yani högmodig. Och det här liknas vid det stora trädet. Den här granen kan man säga. Att den är stor, den är fast och den är yani högmodig bland träden kan man säga. No. Och den här hadithen visar också hur otroligt farligt det är att vara högmodig. Och därför, lyssna på nästa hadith som han nämner här. Berättas också i Bukhari och i Muslim att profeten alaihi salatu wasalam, han sa att elden och paradiset hade en dialog. Elden och paradiset hade en dialog. Är det möjligt? Jo! Alaihdik, aslahak Allah. Allah azza wa jal kan få vad som helst att prata. Allah kan få elden att prata, Allah kan få paradiset att prata. Allah har fått träd att prata, Allah har fått stenar att prata. Allah har fått djur att prata, Allah kommer få folks händer och fötter att prata på domedagen. Ja? Eller hur? Finns ingenting som är omöjligt för Allah subhanahu wa ta'ala. Så paradiset och elden hade en dialog. Och då så sa elden, vad är det med mig? Endast de svaga och yani ödmjuka av människorna går in i mig. Och då så sa elden, vad är det med mig? Endast de högmodiga och yani, vad kan man säga, tyranniska går in i mig. Till slutet på hadithen. Så här finner man återigen att egenskapen av folket som går in i paradiset är att de är svaga och de är kanske av lägre rang, yani i folks ögon. De kanske är fattiga, de har inte mycket, de är inte stora och starka och så vidare, de har inte värsta fina kläderna och de har inte heller någon hög status bland folk. De som är fattiga och ödmjuka, nära till Allah, går in i Jannah. Medan de som är högmodiga och stora och förtryckande och tyranniska är de som kommer att gå in i elden. Och han nämner också att det här är liknelsen av hycklarna i Koranen, al-munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala liknar dem i Koranen vid plankor som står lutade mot väggen. Wa idha ra'aytahum tu'jibuka wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah subhanahu wa ta'ala säger här om hycklarna. Och när du ser dem så kan du få ett gott intryck av deras yttre. Och när du lyssnar på dem, eller, och du lyssnar på dem när de talar. Men de är lika värdelösa som trästockar man har ställt upp mot en vägg. Och i rädsla så tror de att varje rop är ett hot mot dem. Så han säger här att Allah subhanahu wa ta'ala beskrev al-munafiqin med att de har kanske starka och stora kroppar. Och att de är vältaliga när de talar. Man kollar åt deras håll och man lyssnar på dem när de talar. Och trots detta så har de ett ont inre. De har, yani, de är livlösa och bär ingenting gott inom sig. Så därför liknades de med plankor eller trästockar som står mot väggen. Som varken har någon själ eller känsla. Yani, de har inget liv. Och trots att dessa hycklare är starka i sina kroppar och kanske talar väl, så är deras hjärtan svaga. Deras hjärtan är svaga. Firaya till vaf. Yani, så svaga de kan bli. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim. De är rädda, de är svaga i hjärtat och rädda och tror att varje rop är riktat mot dem. Vad menas med det? Hycklarna, som ni vet, dolde sin kuffer, sin otro, och låtsades vara muslimer utåt. Så de var rädda att deras inre skulle visa sig utåt. Att deras hemligheter skulle komma ut. De var rädda att Koranen skulle komma ner och berätta att de här personerna är hycklare. Eller att de skulle avslöjas på något sätt. Så de var hela tiden levde i rädsla. Och han säger att så är det också med varje person som är murib. En person som är falsk. Som visar utåt vad som inte finns i hans inre. Han är rädd för att minsta lilla sak ska komma och avslöja honom. Subhanallah. Tänk er vad jobbigt att leva på det här sättet. Att vara falsk. Och vara rädd för att ens yani, sanning ska komma ut. Ens verkliga jag. Och sen säger han, och liknelsen av den troende är totala motsatsen till dessa egenskaper. De flesta troende kanske är svaga i kroppen. Deras yttre är svagt. Deras kläder är ödmjuka. De har inga speciella kläder. Och deras tal är inte heller speciellt ståtligt när de talar. Varför? För de la mest vikt på att korrigera sina hjärtan och sina själar. Istället för att korrigera eller för att få stora kroppar. Så han säger att deras hjärtan är fasta, starka och amira. Yani, de är fulla med liv och har styrka. Så de kämpar, dessa troende kämpar i att göra goda gärningar som kanske är svåra. Gärningar som för dem nära till Allah, som jihad, att dyrka Allah, att söka kunskap och andra gärningar som dessa hycklare inte klarar av för att de har så svaga hjärtan. Och dessa troende människor är inte rädda att deras inre ska avslöjas. Förutom att de kanske är rädda för att falla in i fitna. Yani, de har ett sånt gott inre att om deras rena avsikter kommer ut så är de rädda för att mina goda gärningar har avslöjats för folk. Det är det de är rädda för. Inte rädda för att det som de är på, det de tror på, det de säger ska komma ut. För de har ett sånt rent inre. För han säger att deras inre är bättre än deras yttre. Och deras hemligheter är bättre än de saker de visar utåt. Och här finns subhanallah en väldigt fin waqfa, en tankeställare som slog mig. Speciellt i den här tiden. Han talar om att hycklarna kanske är stora kroppar, fina kläder, de är vältaliga. De är de som syns utåt och folk lyssnar på dem och så vidare. Medan som troende kanske inte lägger så mycket vikt på kroppen, kläderna, att vara den mest vältaliga personen och ha de vackraste orden framför folk och så vidare. Och det här är faktiskt en väldigt viktig tankeställare idag. Att han nämner här att de troende lägger mera vikt på sitt inre, på sitt hjärta och sin själ. Det är det som de betonar i livet. Det som är viktigast för dem är deras inre, inte deras yttre. Men idag finner vi tyvärr att folk har blivit väldigt fixerade vid det yttre. Det är det viktigaste. Hur man ser ut. Tidningar, kom i form, få sixpack, få stora armar, få triceps, jogga, jag vet inte vad, och kändisar, och den här kvinnan, hon gick ner 5 kilo, och den här, hon gick upp 5 kilo, och jag vet inte vad. Eller hur? Ja. Fixa naglarna, fixa ögonbrynen, fixa allt, bara fixa. Har ni sett någon kvinnoting som handlar om fixa ditt hjärta? Har ni gjort det? Ja? 6 veckor intensivkurs, få ett renare hjärta. Ja? Nej. Utan sex veckor går ner 10 kilo. Eller hur? Bara såna här saker. Ja, ni, folk är så fixerade vid det yttre och har glömt bort det inre. Och det är generellt, vi talar om, ja, ni, allt och alla. Men tyvärr, vissa muslimer har också fallit in i det här. Att vi är väldigt fixerade vid det yttre. Fast som han alla, vad är det viktigaste? Är det yttre eller det inre? Det inre. Sa inte profeten alaihissalam att det finns en köttbit i människan. Om den är frisk så blir kroppen frisk. Om den är sjuk blir kroppen sjuk. Och det är hjärtat. Som han alla. Och hjärtat är det som gynnar dig i detta liv och i nästa liv. Eller hur? Vad säger Allah azza wa jalla om domedagen? يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Den dagen då människan inte gynnas av rikedomar eller barn. Den enda som gynnas på domedagen är den som möter Allah med ett friskt hjärta. Står inte stor kropp, stark, stora biceps. Nej, den som möter Allah med ett friskt hjärta. Eller hur? Det är det viktigaste. Och det är också hadithen där profeten Alisam sa att Allah kollar inte på ert yttre, eller hur? Han kollar inte på våra pengar, hur mycket du har på kontot, hur stark du är. Allah kollar på ditt hjärta. Det är det som är viktigast. Och det är det som man ska vara mån om att ta hand om. Speciellt i den här tiden där hjärtat kan bli sjukt, kan bli hårt, kan bli svart, kan glömma bort Allah subhanahu wa ta'ala. Så det viktigaste är ens hjärta och ens inre. Och får man, som han nämner här, ett starkt hjärta, man lägger vikt på hjärtat med kunskap, med iman, med gott sällskap, alla de här sakerna som stärker hjärtat, så kommer man att få en enorm drivkraft som kommer att göra dig otroligt stark. Du kommer inte finna det svårt att stå och be på natten, att fasta på dagen, att läsa Koranen, att gå på lektioner. Allt det här blir lätt för dig. Saker som hycklaren omöjligt kan göra. Han pallar inte en minut. Han är stor i kroppen men han är svag i sin personlighet. Han berättar här från Sulaiman al-Taymi, en känd man från Salaf, som sa att jag såg i drömmen att en man kom till mig. Och han sa, ja Sulaiman, inna quwwat al-mu'min fi qalbi. Sulaiman, den troende styrka finns i hans hjärta. Den troende styrka finns i hans hjärta. Subhanallah. Och det är också en sak som de nämner från Sahaba radiyallahu anhu. Att de krigade mot vem? Perserna och romarna. Som hade starkare vapen, de var mer utrustade, de var mer vältränade än Sahaba. Vissa av Sahaba var svaga, eller hur? Men subhanallah, 300 vann mot mer än 1000 och så vidare. Ni kollar på alla antal nästan. De vann. Att de var mindre, ibland var de nästan 10 gånger mindre. Subhanallah. De hade den här inre styrkan. Som många muslimer saknar idag. Allah al-Mustan. Han nämner också ett fint uttalande från Ali radiyallahu anhu. Att han sa till sina vänner. Var bland folk som ett bi. Var bland folk som ett bi bland fåglar. Varje fågel förringar och ser ner på biet. Men om han visste vad som finns i biet så skulle han inte se ner på det. Jenny, fågeln har inte någon kunskap. Han ser biet som något litet och betydelselöst, eller hur? Han är stor och biet ser han som något litet. Men han vet inte vad biet bär på. Den bär på en skatt, eller hur? Så den muslimen är så. Han kanske går runt bland folk som har mera pengar, de är starkare och hit och dit och mera makt. Men han bär på någonting som de här inte har. Någonting som är mer värt än det som de har. Och sen säger han, författaren här, att från den troendes styrka är hans thabat, att han är stark och fast på sin iman. Att hans iman som är i hjärtat är som ett gott träd vars rötter är fasta och vars grenar sträcker sig upp mot himlen. Han lever på sin iman, han dör på sin iman och han återuppstår på sin iman. Och dessa vindar och dessa prövningar i dunya påverkar hans kropp till höger och till vänster. Men hans hjärta rörs inte av dessa vindar. För hans hjärta lyses upp av ljuset av iman. Vad han säger här? Att den troende som har denna starka iman kommer i dunya att prövas av olika prövningar. Och prövningarna i den här liknelsen är vinden. eller hur? Vinden som blåser den här skälken till höger och vänster. Den troende prövas i sin kropp av prövningar till höger och vänster. Men hans hjärta står fast på sanningen. Iman. Han lever på iman. Han dör på iman och återuppstår på iman. Och han finner ljuset av iman, vägleder honom i detta liv. Förstår ni? Så dessa prövningar, motgångar i livet, påverkar inte hans iman negativt. Han kanske blir svagare, han kanske blir fattigare, han kanske förlorar jobbet hit och dit. Men hans iman är densamma. Eller hur? Mashallah. Och han säger att el-kafir och el-munafir, hycklaren och den otrogne, är totala motsatsen. Han kanske är stark i sin kropp. Och hans kropp kanske inte påverkas av livets vindar, alltså dessa prövningar i livet. Men hans hjärta är det svagaste som finns. Och hans hjärta flyger till höger och vänster i dessa lustar och begär. Ja. Så hans hjärta är som ett vidrigt träd. Så vars rötter är uppslitna och ligger på jorden. Och inte är fästa och starka i jordens i marken. Som ett värdelöst ökenträd. Och det här talade vi om i förra lektionen. Ni minns liknelsen av el-mu'min är som daddelpalmen, eller hur? Dess rötter är starka och stammen och grenarna. Allt det här nämnde vi förra veckan. Ja. Han nämner också ett känt uttalande från Ali radiallahu anhu där han sa att folk kan delas in i tre kategorier. Alimun rabbani. En alim som har mycket kunskap och vishet. Wa muta'allimun ala sabil an-naja. Den andra kategorin är en person som försöker att lära sig. Han är på vägen av räddning. Och den tredje kategorin hamaj ru'a atba'u kullu na'iq. Yani folk som är hamaj, de är, vad kan man säga, sludder. Yani skräp som följer varje kallare. Och de blåser med varje vind. Och de finner inte vägledning med ljuset av kunskap. Så folk är vad? Alim, en kunnig, han är bäst av alla. En talib al-ilm, en person som studerar islam och försöker lära sig, han är på vägen till gott. Och resten av folk är hamaj, de är som boskap. De blåser, går dit, vinden blåser. Och det är tyvärr man kan se, många av folk är så här idag. Att de har ingen personlighet. De har ingen, vad heter det, självkänsla och personlighet att de gör vad de själva känner är rätt. Utan man gör det folk gör. Vad säger de? Mainstream. Man följer med modet. Ja, det som är inne. När man säger till folk, varför gör du inte det här? Varför ber du inte? Men ingen ber. Syster, varför har du inte korrekt läser? Men ingen har. Ja, eller hur? Varför lyssnar du på musik? Men alla gör. Eller hur? Man gör det alla gör. Det kallas för imma på arabiska. Att om folk är dåliga, han är dålig. Om folk är bra, han är bra. Han har inte den här självstyrkan att kunna stå emot andra. Vilket är en mycket dålig egenskap må Allah skydda oss. Taib. Han säger sen här nästa lärdom från denna hadith. Han säger att den här sädesskälken bär på ett ax. Den bär på kon. Symbol. Någonting som mångdubblas. Och någonting som alla vill ha. Någonting som alla människor och djur kan äta ifrån. Antingen så tar de dem eller de till och med är beredda att stjäla dem. Djuren kan äta dem. Fåglarna kan äta dem. Och han säger att på samma sätt är det med den troende. Han kan ibland vara en person som kanske yani behandlas dåligt av andra människor. Umumen nas yu'adunahu. Yani generella folk vänder sig emot honom. Och så säger han varför för islam började främmande och kommer återigen att bli främmande så som den började. Fatuba lil ghuraba. Så glada nyheter eller paradis till främlingarna. Så de generella eller majoriteten av folk yani typ nästan förtrycker den troende för att de ser honom som främmande och vänder sig emot honom. Till skillnad från el-kafir och el-munafiq, som då kan liknas vid en gran. Han säger att ingen bryr sig om granen. Vem vill ha någonting från en gran? Fälärierna. Så han prövas inte av dessa prövningar i kroppen till höger och till vänster. För ingen bryr sig om honom och ingen vill ha hans frukter. Förstod ni här att den troende, han har någonting skir. Det här vetet som alla vill ha. Eller hur? Och han kanske inte är speciellt stark när han är själv där bland folk. Och kanske utnyttjas och förtrycks och folk talar illa om honom och så vidare. Han är en främling där. Men då gäller det vad? När man är främling? Att stå fast på sanningen. För att profeten a.s. sa att islam började främmande och kommer återigen att bli främmande så som det började. Fatoba lil ghuraba. Så, toba. Och det sägs att det är ett träd i paradiset till främlingarna. Det är också en väldigt viktig hadith som jag har gått igenom tidigare. Men att islam började främmande i Mekka. En, två personer, tre personer, fyra personer. Och sen växte islam. Men profeten Al-Islam berättade att islam kommer innan domedagen återigen att bli främmande. Och subhanallah, trots att det finns så många muslimer så kommer islam att vara främmande. Bland muslimer kommer den sanna och rätta islam att vara främmande. För att folk är fästa vid kultur och tradition och bid'a och massa saker de har hittat på. Folk är okunniga, känner inte till Koranen och Sunnan. Så den som håller fast vid Koranen och Sunnan kommer att ses som en främling. En person som har hittat på någon ny islam. Allah musta. Och han nämner här från Kitab Zuhud av Imam Ahmed att det har berättats att Jesus lärjungar beklagade sig till Isa a.s. över att folk yani vände sig emot dem och att folk hatade dem. Yani folk hatade vem? Lärjungarna, som var den tidens muslimer och mu'minon. Och så är det alltid, att folket som följer profeterna kommer att få folk emot sig. Så lärjungarna klagade till Isa att folket hatade dem. Och folket yani vände sig emot dem och så vidare. Och då så sa Isa a.s. att på samma sätt är det med de troende. De är hatade bland folk. Och liknelsen av er är som liknelsen av ett korn. Det är väldigt gott att äta, men alla vill ta det. Men alla vill göra någonting, eller förstöra det och krossa det. Och kanske göra bröd eller någonting av det. Och han nämner också från Ka'b att han sa att det stod i ett taurat. Det stod i yani, boken som Musa fick a.s. att ingen person är halim. Yani, trevlig och snäll och vänlig. Förutom att hans folk kommer att hata honom och avundas honom. Yani, det kommer finnas folk som hatar honom och avundas honom. En annan man från Sela som heter Khayfama. Han sa att jag strävar så gott jag kan i att försöka gynna folk. Och folk strävar i att försöka skada mig. Och ingen hycklare kommer någonsin att älska en mu'min. En mu'min försöker gynna folk, försöker hjälpa folk. Men en munafiqun försöker att skada folk. Och aldrig kommer du finna en hycklare som gillar en mu'min. Tayyib. Nästa lärdom från denna hadith. Han säger att el-mu'min, den troende, lever med dessa motgångar och dessa prövningar. Vart han än befinner sig så lever han med dessa motgångar. Och underkastar sig dessa motgångar. Han accepterar dem. Dessa motgångar för honom till väger, till höger och till vänster. Men hans goda slut kommer att vara gott. Och bi'idhnillahi så kommer han att dö en vacker död. Och han kommer att skyddas från ett ont slut. Så hans liknelse är som liknelsen av ett sumbule. Det här axet och den här sädesskälken. Som blåser med vindarna till höger och till vänster. Men inte skadas av vinden. Inte skadas av vinden. Och här är en väldigt viktig liknelse som han alla faktiskt man kanske inte har tänkt på. Den här sädesskälken, när det blåser, den är svag, eller hur? Men det spelar ingen roll hur starkt den blåser ner och så kommer den upp igen. Eller hur? Den bryts inte. Till skillnad från granen. Den kanske står emot när det blåser. Men när stormen kommer, den bryts. Eller slits upp från rötterna. Har ni sett det ibland i Sverige när det är storm? Hela trädet går upp. Och det här är liknelsen. Den troende spelar ingen roll hur mycket det blåser. Han blåser till höger och vänster. De går ner i marken och han kommer upp igen. Han tar sig igenom dessa prövningar och kommer tillbaka. Och inshallah kommer tillbaka ännu starkare. För det är också en annan sak. Att växter blir starkare av vind. När du har en växt hemma och det inte blåser så blir den svag. En växt som i vanliga fall kan stå själv kan inte stå själv hemma. Utan du måste stoppa en pinne för att knyta band för att den ska kunna stå. Men när den är ute och den hela tiden blåser, den får värsta stammen och skälken. Eller hur? Som handlar om muslimen också. Den som har mest prövningar blir starkast. Taib. Han kafir, han får inga prövningar. Allah låter honom vara. Låt honom njuta, äta, dricka. Men när Allah har bestämt så kommer stormen och han bryts. Annars finns ingen återvändo. Han dör i ett dåligt tillstånd. Eller han slits upp från marken och dör i detta dåliga tillstånd. Så också en färg som handlar om hur den här sädesskälken egentligen kan vara starkare än en gran. Ajib, eller hur? Stormen kan bryta sönder en gran, men samma storm bryter inte sönder skälken. Skälken står kvar. En annan lärdom av den här hadithen. Är också att sädesskälken kanske ses som svag. Men den blir stark av alla sädesskälkar som omger honom. Ja? Den blir stark av sädesskälkarna som omger honom. Du vet, om du har en skälk som växer någonstans, den kanske är mer, vad säger man, utsatt. Men när du har ett helt fält med miljontals skälkar och vinden kommer så typ stöttar de varandra, eller hur? Ja? Då kanske inte går lika långt ner på marken för att de andra gärna skyddar och så vidare. Och samma sak är det med muslimen. När han är med sina bröder så blir han vad? Stark. Han finner styrka. Och har lättare att stå emot eller att ha sabbar med dessa motgångar och prövningar. Till skillnad från träden som ofta står själva. De har inte det här stödet. Så när stormen kommer kallas så bryts de sönder. En annan liknelse. Han säger att den här sädesskälken när den skördas är någonting som alla tar nytta av. Vete och mjöl och liknande saker. Han säger det är någonting som man tar nytta av. Man kan ge det här sädet till fattiga människor. Man kan ge det till sitt boskap. Fåglar kan äta från det. Eller han kan ta dessa frön och plantera om och det växer upp ännu mer frön. Eller hur? På ett litet ax kan det växa hundratals eller kommer hundratals frön. Som kan användas till allt möjligt. Du kan göra bröd, du kan göra pasta, du kan ge det till boskap, gröt eller ge det till fattiga och så vidare. Det kan göra så mycket gott med detta. Och det är någonting som både människor och djur är i behov av för att överleva. Och han säger att samma sak är det med den troende när han dör. Alltså här när man skördar. Samma sak med den troende när han dör. Så lämnar han någonting som folk tar nytta av efter sig. Nyttig kunskap. Eller sadaka. Gåvor som fortsätter att ge nytta. Eller religiösa barn som gynnar honom efter att han har dött. Som det nämndes i hadithen. Att när människan dör så kommer hans goda gärningar inte öka. Förutom tre saker. Nyttig kunskap han lärde ut som folk har nytta av. Eller sadaka som fortsätter att ge nytta. Eller ett barn som är religiöst och gör dua för honom. De här tre sakerna tar man nytta av även om man har dött och ligger i graven. så ökar ens hasanat. Så kolla här hur den troende, till och med han gynnar när han lever och han gynnar när han har dött. Till skillnad från el kafir, som liknades vid den här granen. När den slits upp från jorden finns det ingen nytta i den. Eller hur? Och den kanske till och med är störande eller är en skada. Eller hur? Ni vet att de här, när det har varit granarna bryt och så vidare, de ligger i vägen, kanske täcker vägen och de stör och så vidare. Det finns ingen nytta i dem. Utan den enda nyttan är att de är bränsle för elden. Eller hur? Vad gör man annars med en gran? Ja, det finns inte mycket att göra med dessa trasiga granar. De är bränsle för elden. Och samma sak med kuffar när de dör. De lämnar inget gott efter sig, utan de är bara bränsle för elden i nästa liv. Ja. Och han säger också, en annan färg med den här liknelsen är att det sumbul, det här axet och vetet, är någonting välsignat. Allah kan välsigna det, som han har nämnt i surat al-Baqar. Taib. Men samma sak kan man inte säga om granen. Yani, vad finns det att hämta från granen? Kottar. Vad skulle jag med kottar? Eller hur? Alltså, vad kan man göra med en kotte? Har du gått och köpt en kotte någon gång? Ja? Har du käkat en kotte någon gång? Nej, det finns ingenting att göra med kotten. Jag tror till och med när man eldar dem, de är dåliga att elda, eller hur? Det är så mycket rök eller någonting, eller hur? Ja. Det är med fichai, subhanallah. Ja, och också att subhanallah, en sumbul, en ax, kan vara hundratals frön. Som ger hundratals nya skälkar. Medan en kotte ger max ett träd. Då är det skillnaden. Den sista liknelsen eller färgen han nämner här. Och mashallah, en väldigt fin slutsats han drar här. Han säger att de här säden som kommer från de här skälkarna är någonting som är mat för människorna. Det ger näring till deras kroppar och är en orsak till att de överlever. Yani med bröd, pasta och sådana saker överlever människan, eller hur? Någonting som ger liv till kroppen och näring. Och han säger att samma sak är det med iman. Iman är näringen till våra hjärtan och näringen till våra själar. Och är orsaken till att vi får liv. Och när man förlorar denna iman så kommer ens hjärta att dö. Och när hjärtat har dött så finns det inget hopp på att det ska få liv igen. Utan det är en död och en undergång i detta liv och i nästa liv. Så som poeten säger, Laysa man mata fastaraha bimayyitin innamal mayyitu mayyitul ahya'i. Den som dött och vilar är inte död, utan den döde är den som lever men saknar liv. Ja, det finns folk som lever men är livlösa. Det här är den riktiga döden, eller hur? Att inte ha något riktigt liv. Du har ingen iman i hjärtat. Din själ är död. Som han alla. Det här är den riktiga döden. Inte att lämna dunja och ligga i graven. Så han säger att därför så liknade profeten alaihissalam den troende vid det här säden. För att säden ger liv till kroppen. Och iman ger liv till hjärtat. Iman ger liv till hjärtat. Men vad beträffar dessa frukter eller det som kommer från de här tallarna och granarna, som till exempel kottar och liknande saker, så finns det inte någon större nytta i dessa. De kanske till och med man känner ingen förlust om man har förlorat dessa träd. Och samma sak är det med dessa syndare och dessa hycklare. Det finns så lite nytta med dem. Det är också en väldigt fin liknelse. Att yani muslimen, han bär på iman. Som ger liv till människornas själar och människornas hjärtan. Vilket är det viktigaste livet som finns. Mashallah. Medan kuffar inte bär på någonting speciellt som ger liv, utan de saknar själva liv. Och sen så avslutar författaren och säger väldigt fint här. Han säger att då dunja är den troendes fängelse och den icke-troendes paradis, så måste personen som är i fängelse fortsätta genomgå olika sorters prövningar tills det att han lämnar fängelset. Och då han lämnar fängelset så kommer han att förflyttas till en plats av njutning i all evighet. Medan personen som är i sitt paradis och går ut från paradiset kommer att vara i ett evigt fängelse. Och för de som inte hänger med här så finns det ju en hadith där profeten alaihissalam har sagt att dunya, den här världen, är den troendes fängelse. Dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Och det är den icke-troendes paradis. Den här dunya är den troendes fängelse. Varför? För om du jämför paradiset med vad som finns på jorden, så är du som fängslad här. Det som finns här är så värdelöst. Gå inte att jämföra med paradiset på något sätt. Eller hur? Profeten nämnde ju alaihi salam att någon meter i paradiset är bättre än allt som finns på hela jorden. Han nämnde att den lilla tygsjalen kvinnan i paradiset har på huvudet är bättre än allt som finns på dunya. Eller hur? Han nämnde att Sa'd ibn Mu'ads näsduk är bättre än allt som finns på dunya och så vidare. Ja, ni dunya är inte värt någonting. Subhanallah. Allah musta'an. Så den troende är som fängslad i det här livet. Och vad sa han här? Att när du är i fängelse kommer du njuta. Finns det någon, kanske svenska fängelse, men förr i tiden, fängelse var ett helvete, eller hur? Du är en liten håla och du får bröd och vatten och kanske massa konstiga människor. Du får inte duscha på flera år. Det är ett helvete. Du kommer inte njuta i fängelset. Utan det är bara prövning efter prövning efter prövning. Och så är det också med våra liv. Vi är fängslade i dunya. Och vi kommer att fortsätta prövas. Tills det att vi släpps fria från detta fängelse. Och då förflyttas man till den eviga njutningen. Och vi hoppas inshallah att vi kommer att vara från dem. Till skillnad från den som är i sitt paradis. Al-Kafir. Hur kan han vara i ett paradis? Jo, om man jämför straffet i helvetet med dunya, så är det här ett paradis. För det som finns i elden går inte att föreställa sig. Så han är i sitt paradis. Men vad händer när han lämnar detta paradis och aldrig kommer tillbaka? Han kommer att förflyttas till ett evigt fängelse och ett evigt straff som aldrig tar slut. Och han nämner hadithen, eller betydelsen av hadithen, där profeten alaihissalam nämnde att den människan som haft det bäst i dunya, kan ni tänka er från Adam till den sista människan, den människan som har levt lyxigast någonsin, alla har vem det är, han har varit rikast, friskast, haft mest gott av allting, Allah kommer på domedagen att doppa honom i helvetet. Doppa. Ta in och ta ut. Och Allah kommer att fråga honom: har du njutit i dunya? Och mannen kommer att svära vid Allah och säga: nej, wallahi, jag har inte njutit en minut, en sekund av mitt liv. Allt är bortglömt. Allt det goda han hade i dunya är bortglömt. Och Allah kommer att hämta människan som hade det svåraste i dunya. Och subhanallah, man kan inte föreställa sig. Människan i historien som har genomgått mest prövningar. Sjukdomar och fattigdom, jag vet inte vad. Han levde svårast. Han var muslim. Han hade det svårast någonsin i dunya. Allah kommer att doppa honom i paradiset. Och Allah kommer fråga honom: har du känt någon yani svårighet i dunya någonsin? Och mannen kommer säga: nej, wallahi, ingen svårighet har jag känt. Allting är bortglömt. Subhanallah. Så han säger att vi måste ha tålamod. För det är några timmar och sen så kommer allting att försvinna. Det här livet är kort. وَلَا يَجِدُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَلَمِ أَنْ نَصَبِ الدُّنْيَا شَيْئًا بَلْ يَنْقَلِبُ رَاحَةً أَبَدًا. Och folket i Jannah kommer inte känna spåret av de motgångar de hade i dunja på något sätt. Utan alla dessa motgångar kommer att förvandlas till belöning och till njutningar. Det finns ingen i Jannah som sitter och tänker, ah, jag var så miskin i dunja, jag hade så ont i dunja, det var så synd om mig i dunja. Det finns inte. Utan allt det här förvandlas till fröjd och njutning och lycka. Allah mustan. Och så säger han, فَمَنْ طَمَعَ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمَعَالِ صَبَرَ عَلَى الْمُوَاصَلَ نَصَبَ النَّهَارِ بِسَهْرِ الْلَيَالِ. Att den personen som strävar efter att nå dessa höga mål måste också ha tålamod i dessa motgångar. Dagen och nattens motgångar. Och den som imorgon vill njuta och komma nära Allah eller komma på höga positioner måste ha tålamod idag. Ja. Och han säger att människan i detta liv måste prövas. För att Allah subhanahu wa ta'ala ska se vilka som är uppriktiga och vilka som är falska. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Och vi kommer att sätta er på test för att veta vem av er som är krigare och vem av er som är tålmodig. Nah. Så Allah Azza wa Jal sätter människan på test. Eller hur? Alif Lam Mim. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Alif Lam Mim. Tror människan att hon ska säga vi tror och hon inte ska prövas? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Vi har sannoliken prövat dem innan för att se vem som är uppriktig och vem som är falsk. Så vi kommer att prövas så som de innan oss prövades. För att Allah ska se vem som är uppriktig och vem som är falsk. Allah vet vem som är vad. Men du måste också visa vad som finns i ditt inre. Eller hur? Så därför måste vi i detta liv genomgå alla dessa prövningar. Och han säger en annan fin sak. Han säger Ar-raha la tunalu biraha. Subhanallah. Så enkla ord med så stor betydelse. Vila kan inte uppnås med vila. Jenny, vill du vila i paradiset? Vila inte i dunja. Utan kämpa i dunja för att få denna belöning i paradiset. Och han säger att, subhanallah, en annan väldigt fin sak. Att höga nivåer i dunja kan inte nås med tålamod. Eller kan inte nås förutom med tålamod i motgångarna i att nå dessa höga nivåer. Och med kämpan och med uppoffringar och så vidare. Gärna, du kan inte i dunja uppnå höga nivåer. Du kan inte bli chef, du kan inte bli professor, du kan inte bli vad du nu kämpar efter att bli. Förutom med att göra uppoffringar och att ha tålamod i dessa uppoffringar. Så hur förväntar du dig att uppnå höga nivåer bredvid Allah subhanahu wa ta'ala utan uppoffringar och utan tålamod? Är det ma'kul? Nej. Det kräver ännu större uppoffringar och ännu större tålamod. Så han säger också sen avslutningsvis, han nämner poesi, men det hoppar vi. Han säger här att dessa människor nådde dessa höga nivåer efter att ha varit fängslade en väldigt lång tid. Och de nådde endast sötman och vilan efter att ha genomgått svårigheter och visat tålamod. Så man kan inte förvänta sig att gå in i paradisets höga och bästa nivåer bara sådär. Utan att prövas i dunja. Utan man måste genomgå motgångar i detta liv. Och motgångar, som vi har sagt, är någonting som söder bort våra synder. Motgångar är någonting som höjer människans nivåer. Och motgångar, till skillnad från vad många människor tror, är faktiskt ett tecken på gott. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ. Om Allah älskar ett folk så kommer han att pröva dem. Ja? Och han sa också i en annan hadith, den som Allah vill gott kommer han att ge motgångar. Så att du får motgångar är ett tecken på att Allah älskar dig. Och därför är de bästa människorna, vem? De med de hårdaste prövningarna. När Jag tror det var Abu Sa'id, gick in till profeten Muhammad alaihissalam under hans dödssjukdom. Så hade profeten alaihissalam en väldigt hög feber. Och han doppade som ett tygbit i vatten och la på pannan för att kyla ner sin feber. Och när denna sahabi la sin hand på tygbiten så kände han värmen från profeten alaihissalams hud. Och då så sa han, det är som att du har dubbel feber. Är det för att du har dubbel belöning? Och då så sa profeten, ja. Det är så vi profeter prövas. Yani dubbel prövning och dubbel belöning. Och då så sa den här sahabin, ja Rasulullah, vem är det som har de hårdaste prövningarna? Och då så sa han, el-Anbiya, profeten. Har de hårdaste prövningarna. Och då så sa den här sahabin, vem har de hårdaste prövningarna efter profeterna? Då så sa han, el-Ulama, de lärda. Och i vissa hadither, as-Siddiqin, de sanningsenliga. Och det är också ett bevis på att al-ulama är as-Siddiqin. Vem har de hårdaste prövningarna sen, ja Rasulullah? Då så sa han, as-Salihun, de är rättfärdiga. Och sen så sa han en väldigt viktig sak. Yubtala rajulu, eller afwan, en annan hadith sa han, al-amthal fal-amthal. Att ju mer du följer profeterna, ju hårdare prövningar kommer du att få. Vem följer profeterna mest? Al-ulama, as-siddiqin, as-salihun. Ju mer du följer islam och håller fast vid profeten al-islam, ju hårdare prövningar kommer du att få. Och sen så sa han, yubtala rajulu ala qadri dinihi. En person prövas i enlighet med styrkan i hans religion, hans iman. In kana fi dinihi salaba. Om han är stark i sin religion får han hårdare prövningar. Och om han är svag i sin religion så får han mindre eller lättare prövningar. Så man ska aldrig tänka att mina prövningar är för stora. Det här klarar jag inte av. Allah kommer inte pröva någon av oss med mer än vad han kan bära. Och som vi sa, dessa prövningar är ett tecken på gott. Hellre att du straffas i dunya än att du straffas i akhira. Och många av dessa prövningar är också ett straff för våra synder. Och Allah är Rahim, han vill förlåta oss för våra synder så att vi lämnar dunya utan synder och får gå in i paradiset. Så man ska inte tänka att dessa motgångar är någonting negativt, utan de är någonting positivt som suddar bort dina synder, ger dig hasanat. Men det är också viktigt, som Sheikh Uthaymin och Ulema nämner, att man har ihtisab när man har dessa motgångar, att man har tålamod. Man vet att det är ödet. Du är sjuk och du lider och allt möjligt. Du vet att Allah subhanahu wa ta'ala, han är Rahim. Han är barmhärtig. Han är wadud. Han älskar dig. Bi'idhnillahi ta'ala. Du vet att Allah, han är hakim. Han är vis. Han gör ingenting felaktigt eller dumt. Allt han gör finns det en vishet i att göra. Och du vet att om Allah har bestämt det här för mig så är det för mitt eget bästa. Och det är inte, det är svårt, men det är det som gäller. Är du sjuk, kallas. Det är det bästa för mig. Jag förlorade jobbet hit och dit. Det här är någonting Allah har skrivit och det här finns det khairi. Kallas. Jag accepterar ödet. Och jag är nöjd. Och ännu bättre, du säger alhamdulillah ala kulli hal. Jag tackar Allah i alla tillstånd. Och du vet innerst inne att det här är bäst för dig. Ja? Det här är ihtisab. Då får du belöning. Och blir inshallah förlåten för dina synder. Så det är viktigt att man har det här tålamodet. Namn. Så det här var dagens hadith och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att stärka oss och att ta våra liv i det bästa av tillstånd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna mina zalimin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.